För när vi kom in där första gången, då låg de på marken och brottades. Jag tänkte, jag bara, fan håller de på med? Jag var på en riktig blåsning här. Sak samma, vi blev kallade till mattan, det var vår tur. Jag gick passet och det är tills det bästa jag gjort i mitt liv. Jag var helt lyrik, jag blev helt besatt. Jag visste att jag ville tävla och jag visste att jag ville bli bäst i världen. Direkt.
Leona, scenen är din. Här är dagens gäst, mina damer och herrar, Leona, stek han.
Rullar vi?
Nu rullar vi.
Direkt.
Ja, direkt.
Heta stolen.
Hur många år är du?
Jag börjar närma mig den åldern då man inte vill säga, eller man drar av lite år. Men oss emellan, jag är 28. Hur gammal är du?
Jag är 7.
Du är 7. Kul.
Kära vänner, det är ett stort nöje för mig att presentera dagens gäst. Han heter Nico Musake och han är långt ifrån lagom.
Kör, det funkar ju. Det är en rassak i dig också.
Den satt. Jättebra.
Bra jobbat.
Hur gammal är brorsan då?
27.
Han är uppvuxen i norra Botkyrka. Och han är en person med sunda värderingar och som verkligen har huvudet på skaft. Sen är han också en riktig fighter.
86 år.
Nej, jag är född. 1986.
Han är 86 år. Han ser så stark ut på 86, eller hur? Man kan inte tro det.
Och det vi ska lyssna till idag, det är hur man tar sig till toppen. För det är exakt vad Nico har gjort. Men innan det så vill jag tacka den här podcastens ständiga sponsor Postkodlotteriet. Och speciellt projektet Hela Sverige för mångfald och tolerans. Tack så mycket för att vi får göra det här.
Var kommer du ifrån?
Jag? Min mamma är från Finland och Tyskland. Och min pappa är från Uganda.
Och du?
Och jag är född här, exakt.
Nu är det dags att lyssna till Nico. Du lyssnar på I Leos värld med mig, Leo Rasak. I Leos
värld. I Leos värld. Och Leona, du inledde ju bra. Vad sa du? Vart kommer du ifrån? Sa du det?
Mm.
Ja, det kan man väl börja med. Vad är din backstory?
Var jag kommer ifrån?
Ha?
Jag kommer från...
Många länder.
Från många länder, ja, man väljer att se på det så. Men jag kommer också från norra Botkyrka. Det är väl det som är hemma. Norsborg, där jag har vuxit upp. Min mamma är från Finland, Tyskland. Pappa från Uganda. Född här. Ja.
Internationell?
Ja.
Även det, för att anledningen till att jag frågar den frågan, det är för att det är så många människor som bygger upp sin identitet efter nationalitet liksom. Men när du går in och fightas så kommer du från norra Botkyrka.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt inspirerande. När jag såg det i tv-rutan, jag började nästan böla mig. jag ställde mig upp, tog upp händerna i luften och bara, that's my man.
Ja.
Och det är det synsättet som jag tror är ganska viktigt. Och det är därför jag ställde den frågan.
Ja. Nej, men det är också, det är klart att jag sen tidig ålder liksom inte kunde förhålla mig helt neutral till den frågan. Liksom. När folk ställer frågan, var kommer du ifrån? Då blir det liksom ett sätt för dem att förhålla sig till dig. Och liksom, okej, någon ska placera dig någonstans. Och sanningen är, ja, det finns inget, eller mitt svar blir inte enkelt, utan då blir det, ja, mamma kommer från bla bla bla, pappa kommer från bla 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 och jag är född här. Och som du säger, att skapa en tydlig och stark identitet efter någon form av nationell tillhörighet, det kan inte jag göra, i alla fall inte klockrent. Därför, om något, så är jag väl från norra Botkyrka.
Du är born and raised, eller? I norra?
Mm-hmm. Första åren bodde vi i Alby. Sen kände brorsan till att komma till världen. Flyttade vi större och flyttade till Norsborg.
Mm.
Och sen dess har vi bott där. Och då var jag 6 när vi flyttade.
Mm. Ja, det ska ju tilläggas att Nico har ju alltid varit en person som är väldigt omtyckt i trakten. Det tror jag hela Norsan och hela norra kan ställa sig bakom. Och du har ju alltid varit en ödmjuk människa, tycker jag. Och jag är lite nyfiken på vart det kommer ifrån.
Jag tror... När jag var liten fick jag ofta höra att liksom, han är blyg, eller du är blyg. Men nu när jag tänker tillbaka på den tiden så var det att jag liksom kollade läget, kände av lite så. Sen idag, rent allmänt, det kan låta lite arrogant och säkert verka arrogant, men det är inte mycket som bekommer mig så här, bara i vardagliga situationer. Jag tror jag, det kan se ut att jag bara lunkar och typ ser allmänt disträ ut, men det ska kanske mycket till för att jag ska jagas upp och komma upp i varm.
Men det, ja, det får man vara tacksam över. Inre ro, det tror jag är många som jagar. Så.
Ja, sen är jag ju också en riktig grubblare, så jag vet inte om det är riktigt inre ro. Det blir någon balans där i alla fall, tror jag.
Ja, man ska grubbla, men inte grubbla bort sig.
Nej, absolut inte. Det är
en viktig balans. Hörru, vad tyckte du om att växa upp i Norsan när du var yngre? Så här, vad gjorde du busen?
Det gjorde jag nog.
Jag vet inte om jag har ett minne, men jag minns att du gav en lampa ett smalben en gång och den släckte. Ja, det minns jag.
Tyvärr var det en lite så här, när man var uttråkad, speciellt mot kvällen när det blev mörkare, att man fick för sig att släcka lampor. Det gjorde väl alla.
Träben, riktigt träben alltså. Kan du inte dra lite din backstory, liksom, hur var det att ta sig igenom grundskolan och gymnasiet? Liksom, vad hände med dig där? Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur... Du fastnade med Mikael på thai-boxningen, kommer jag ihåg, någon gång.
Ja, jag började när första året i gymnasiet. Innan det, jag gick grundskolan i Tullinge. Jag gick tvåspråkiga klasser. Mesta undervisningen bedrevs på engelska. Den tiden och de perioderna man var i skolan, den har dock påverkat mig till ja, den jag är idag. Sommarloven var bra tiden. När jag gick i skolan i Tullinge, och Tullinge som del av södra Botkyrka skilde sig ganska kraftigt från där vi kommer från, norra Botkyrka. De vill säga att vi lever segregerat, men det, Tullinge och södra Botkyrka på den tiden var extremt segregerat. Det var så pass att rektorn hade mage att säga till min mamma att vi som var ett gäng från norra Botkyrka gjorde ett färgglatt, eller hade ett färgglatt inslag på skolan.
Nej!
Ja. Då kan man tänka sig hur de andra barnen och ungdomarna såg ut.
Är det sant?
Ja.
I din mammas ansikte?
Ja.
Way.
För då var det tal om att våra klasser skulle flyttas till norra Botkyrka. Och de ville göra det lite hux flux, kändes det som.
Minns du några mer händelser som har påverkat dig under den här skoltiden?
Ja, det blev... Det var då det på riktigt, eller det blev tydligt att vi var lite annorlunda i vissa ögon. Det fick man dels höra, alltså bokstavligt liksom. Det var mycket svartskalle, neger. Och också i bemötandet. Jag kommer ihåg när jag var små barn och skulle, som alla andra barn, gå och handla efter skolan, i affären. Men istället för att man går ut genom utgången så fick vi gå en vända till lagret och de kollade igenom våra skolväskor, våra fickor och så vidare. Trodde liksom att vi kanske hade plockat med oss lite extra. Det var lite så, och då blev det samtidigt riktigt viktigt för mig, minns jag, att verkligen visa att jag var annorlunda. Men det skulle ske efter mina premisser. Jag skulle vara annorlunda på mitt sätt. Självklart spelade jag på de liksom, stereotyper och förutfattade meningar som fanns. Men jag tänkte nog att okej, men om jag gör det så är det väl okej.
Men tänkte du då att du ville göra någon form av positiv revansch eller att visa dem? Eller vad liksom?
Nej, det var inte så. Det var snarare tvärtom. Då skulle jag vara inte bara dålig utan... värst på skolgården. Och det var lite så, är det här vad du förväntar dig av mig, då ska du få det plus 10 gånger mer tillbaka.
Tror du det är vanligt att man reagerar så?
Med facit i hand, ja, det tror jag.
Jonas, du har ju också gått till skolan. Du var väl också med om någon situation där massa barn sa dumma saker om dig för din hudfärg och så?
Mm.
Vad brukar hända i skolan ibland för att man har en viss hudfärg? Vad brukar folk säga?
Nej, man mobbar hela tiden. Men liksom, jag kommer ändå byta skola efter jag gått i tvåan.
Vad kan någon säga till exempel?
De liksom mobbar varandra. Liksom, de är taskiga.
Vad gör lärarna då?
Ibland så är inte lärare ute. Ibland så är lärare ute. Men det händer på baksidan. Så liksom, framsidan är där alla barn är. Och på, vad heter det, andra sidan, baksidan, där är vi ettor och tvåor till niorna. Och sen...
Hur mår man då när något sånt där händer?
Jag mår dåligt. Liksom så här. Varför gör de så? Hur tänker de?
Mm. Hur kände du, Nico?
Skolan skötte jag. Hade lätt för att ta mig igenom det. Så typ buset kunde ställa sig mot det. Och jag kunde glida vidare.
Kom fightingen in här i ditt liv på något speciellt sätt? Eller hur trillade den in?
Den kom in genom en kompis som jag lärde känna första året på gymnasiet. Och så frågade han mig om jag skulle haka på. Och på den tiden var K1 väldigt stort. Sverige hade stora stjärnor ute i världen. Och han förklarade lite som att det var K1. Men det var det absolut inte. För när vi kom in där första gången, då låg de på marken och brottades. Jag tänkte, jag bara, fan håller de på med? Jag var på en riktig blåsning här. Och det var sjukt varmt. Och det var liksom vuxna män som låg, kramades. Så här konstiga positioner. Jag bara, what the fuck? Sak samma. Vi blev kallade till mattan. Det var vår tur. Jag gick passet och det är tills det bästa jag gjort i mitt liv. Jag var helt lyrik. Jag blev helt besatt.
Vad tänkte du då på tunnelbanan på väg hem den dagen?
Jag kommer ihåg att vi snackade. Alltså den resan. Vi snackade om träningen. Från att passet var över till att vi gick skilda vägar på tåget. Det var helt sjukt. Det var så här, wow, vad är det här? Var kom det ifrån? Jag blev helt biten helt enkelt.
Som fastnade du?
Ja, fastnade.
Fastnade ordentligt helt.
Jag fastnade
alltså.
Ordentligt.
Ja, du försvann alltså.
Första terminen, jag tror jag missade två pass. Jag kommer inte ihåg varför, men jag kommer ihåg att det var väldigt bra anledningar till varför jag missade dem. Men annars, jag var där slaviskt. Jag var där, kollade på den mer avancerade gruppen som tränade innan. Väntade på mitt pass, gick mitt pass. Sen hade kvar efter. Åkte hem, kollade på nätet. Stängde av, tänkte, drömde. Vaknade, tänkte på det igen. Och så fortsatte det hela tiden.
Du gick verkligen
det tog
in.
Över. Ja, det tog över.
Nice.
Helt.
Jag blir helt inspirerad, för jag måste säga till alla som lyssnar, jag önskar att leenden gick igenom radio. Det här leendet, det är väldigt, väldigt vackert när Nico sitter och berättar om hur han fastnar på sin passion. Innan vi drar iväg på din resa, liksom, bara själva sporten.
Mm.
Och för de som inte känner till den, och så här, hur skulle du beskriva UFC? Liksom?
Kortfattat, sporten UFC är den största organisationen för folk som tävlar i MMA, som sporten heter. Och det är egentligen en blandning kampsporter där man tävlar under ett regelverk där kampen börjar stående med slag- och sparktekniker. Stående tillåts även att brottas med tillhörande nedtagningar, och på marken så fortsätter även kampen med ledlås, strypningar och slag- och knätekniker.
Och det är teknisk sport?
Extremt teknisk sport. Extremt tekniskt krävande. Det tar liksom aldrig slut.
Och sporten utvecklas i extremt högt tempo. Och liksom bara på ett år så händer grejer. Tekniker sållas bort. Det som gällde för ett år sedan gäller inte nödvändigtvis idag. Man har hittat sätt att kanske kontra det på ett effektivt sätt.
Sen tickade ju tiden på liksom, och du blev bättre och bättre. Kände du att du uppnådde framsteg fort, eller hur liksom?
Både och. Jag visste att jag ville tävla, och jag visste att jag ville bli bäst i världen direkt. Den ambitionen fanns. Sen jag var ganska förhållandevis ung när jag började. Nu sänks ju åldern, i och med att sporten växer så kommer det yngre och yngre. Det finns till och med barngrupper idag. Men där och då så var jag bland de yngre och absolut bland de tanigare. Så det var fysiskt väldigt jobbigt att brottas med de större. Men det är ju det som är en av de stora lockelserna och det fina med sporten, att teknik kommer alltid segra i slutändan.
Minns du när du åkte på din första knock?
Jag har, peppa peppar, inte blivit knockad.
Minns du när du gav någon?
Det minns jag.
Berätta.
Det minns jag. Det var helt sjukt för... Och det var i matchsammanhang, ska tilläggas.
Ja, självfallet.
Det är så här, man vill och vill och vill och vill. Och sen när det väl hände... Så var det bokstavligen att det bara hände. Det var knappt så att man kände träffen. Han gick ner. Han följde upp med slag och vann den matchen ganska fort. Det är en helt sjuk känsla. Och samtidigt som jag ser det, det är klart att jag förstår att det kan verka brutalt och rått. Men det är... Och får inte glömma att båda är där på samma villkor. Båda är där tränade, förberedda sen innan. Och ställs emot varandra.
Alltså alla de här som snackar om att det är ingen sport och sådär. Vad har man att säga till dem?
Det är bara att kolla. Kolla hur sporten har vuxit. Kolla från att ha varit helt förbjuden i Sverige. Till att bli den sport som växer snabbare än någon annan idag. Mm. Det här är i Sverige, det här är i Europa, det här är globalt. Vi gör det här som vilka andra seriösa idrottsmän och idrottskvinnor som helst. Det här är vad vi vill göra och jobbar riktigt hårt. Och jag förstår inte det här att andra ska säga vad vuxna människor får och inte får göra. Det har jag lite svårt för. Men samtidigt, vi är här för att stanna.
Mm. Jag håller med. Nu har vi fått en liten backstory på dig, vart du kommer ifrån, lite hur du hamnade på träningen. Och nu är jag sugen på riktigt att höra, hur stack det? Man, hur blev allting? Hur gick du in i UFC? När tog du klivet? Vilka började du alliera dig med? Låt mig få hälla upp till dig.
Tack. Samtalet om att jag skulle bli erbjuden UFC-kontrakt kom förra hösten, oktober. Det som hände var att jag fick hoppa in istället för en träningskompis som hade skadat sig. Och jag fick ta hans plats mot den killen. Samtalet kom mitt i natten. Och det är min manager på andra sidan luren då liksom. Han säger bara, jag kommer ihåg, han sa Sakara. Han sa Manchester och jag fattade. Jag sov ingenting de kommande två dygnen, kan jag säga.
Vad tänkte du då, exakt då?
Det var ren lycka, alltså. Ren lycka.
Och hur länge hade du tränat inför det här då?
Jag har tränat sen dag ett. Sen dag ett. 10 år. Och sen kom det helt plötsligt. Mitt i natten. Det är klart, jag visste att någonstans att den dagen skulle komma, men sen att den kom där och då, ja, det kunde ingen förutse.
Vad hände mentalt med dig då?
Ja, rent allmänt också så här, när du får
när du får nyheten om att du ska gå match, då händer ju någonting i dig. Du blir supertaggad, pulsen stiger, du börjar svettas, du blir hype helt enkelt. Och sen börjar man tänka, ja men okej, det innebär också ett kontrakt med UFC. Sen går man liksom upp och ner, det är en extrem känslomässig berg- och dalbana. Man blir nervös. Börjar tänka, ja men hur ska man lägga upp träningen? Och det var inte många dagar till matchdatumet, kanske ska tilläggas. När tillfället kommer, då tar man...
But she's the moment, man. Och det gjorde du ju med bravur, kan man ju tillägga. Berätta om matchen då. Du kliver in där, du kommer dit, du väger dig. Det är väl en procedur inför en match, eller hur ser en sån procedur ut? Vad går man igenom?
Med UFC, då är det... Man kan klart säga att allting steppas upp. Åkte dit början av veckan. Matchen var på en lördag. Alltid på lördagar. Åkte dit tisdag tror jag. Flög till Manchester. Kom dit. Man checkar in. Det är massa bilder som ska tas. Videos som ska spelas in. Intervjuer. Ja. Och de har det smidigt ordnat att allting är anslutet till hotellet där. Alla fighters bor. Så man behöver inte åka runt och ha sig. Och så betar man av dagarna och sen dagen innan match är invägning. Man väger in. Den här matchen gick i en viktklass över än den jag brukar tävla i. Så det var absolut inga... Jag hade till och med frukost och åt lunch innan invägning. Vilket inte hör till. Vägde in och sen...
Vad landade du på?
Vi skulle väga in på 84 kilo. Matchdagen. Den är alltid speciell.
Du måste ta den, du vet, Nico, ge oss det här. Du vet, första matchen, brorsan, du vaknar, hur, vad händer i dig?
Matchdagen är alltid väldigt speciell. Den är så här, jag brukar säga, men det är som julafton för småbarn. Och det är så här, man vaknar upp. Och den dagen är äntligen här. Och som med allt annat, när man väntar på någonting, då känns det som att dagen varar för evigt. Det jag brukar göra, det är liksom bara gå runt på stan. Jag gillar att vara ute en sväng. Sen tillbaka till hotellet. Då tar jag ofta en liten tupplur eller försöker. Bara ligger helt enkelt. Ligger still. Sen är det dags att packa väskan och få skjuts till arenan.
Vad är det för snack mellan dig och tränaren där inne? Vad går man in i för sätt liksom? För jag antar att du måste ha någon form av mindset.
Ja, det är olika. Vissa kör här liksom att de är helt tysta, ser arga ut, de är arga på luften liksom. Och det funkar kanske för dem. För mig så är jag bara som vi liksom annars skulle vara. Vi är där, det är ett gäng riktiga vänner. Vi skämtar, vi har kul. Men sen, när det är dags att värma upp, då
kommer den blicken.
Då händer det grejer. Då är det total fokus på det som ska göras.
Sen kliver du in.
Ditt namn innan jag kliver in så står jag bakom skynkorna. Och vi ska gå på catwalken och liksom göra gången till buren. Och då, framför mig så... glider de isär och jag ser ena läktaren och bara, oj, det var ganska mycket folk. Okej, ingenting med det, bara gå in och köra, göra sin grej. Står där och studsar och så glider skynkena isär en gång till. Bara, aha, det är en till sektion på den där och den var också full. Okej, ganska mycket folk. Okej, det är så hela vägen runt, tänker jag. Okej, det kommer vara mycket folk. Ingenting mer med det. Och en tredje gång skynkena glider sig. Okej, det är en tredje sektion. Jag kollar. Och det är högt. Ja, okej. Det här blir grymt. Nu går vi in och kör. Och vi gick in inför den matchen.
Till en väldigt speciell låt också, ska tilläggas.
Alltid.
Tjafsa aldrig med Botkyrka stylish. Och det var här jag ställde mig upp och drog upp mina händer.
Så är det. Jag har nästan alltid haft den. I alla fall första matcherna.
But back to the fight. Låten yes. kommer på, skynkena glider upp.
Ja, det är lampor, det är händer som sträcks ut. Folk vill high-fiva, musiken pumpar.
Vad händer i huvudet?
Bara fokus. Fokus. Glider upp, man blir insmord med vaselin.
Är det för att om det går sönder någonting?
Ja, så det är för att underlätta, exakt. Så att det inte spricker runt ögonen framförallt, som annars. Det är hårt ben under. Kramar av sina coacher. Går in i buren och väntar på motståndaren.
Och när han kliver in i buren, vad händer då? Då vet man att det är dags.
Det är on. Det är on. Och då man... skriker fight. Och det är fight.
Vad händer då? Boom!
Ja, det är, ja, jag försöker ändå bara vara. Bara vara. Det finns liksom ingenting innan. Finns ingenting efter. Lita på att den träning som har gjorts gör att du kommer reagera på rätt sätt. Och det som händer, vi börjar stående. Han är gammal. För detta proffsboxare också. Så jag visste att han har bra händer. Och det börjar lugnt tills att han träffar mig ganska hårt och jag liksom vacklar till och känner liksom att amen, okej, det här är inte okej, jag måste ge tillbaka och börja ge tillbaka. Så det ser ut som att vi står och verkligen vevar, och det gör vi. Och i den slagväxlingen så är jag den som träffar hårdast och sist, och sen väljer jag att ta matchen till mattan. Jag plockar ner honom och jag försöker passera hans guard, en position där han kontrollerar mig med sina ben. I det här så lyckas han svepa mig, så jag hamnar underst istället.
Känns lagen någonting när man får dem, eller är det så pass uppumpad att det...
De känns, men det är inte... Jag får oftast frågan, gör det ont? Det är sällan det gör ont. Men det är klart, man blir liksom tagen av...
Förstår du, Leona, vad Nico gör, eller? Du vet, han går in i en ring och så fightas de.
Hon vet, det är klart hon har koll.
Vad tycker du om det?
Läskigt.
Läskigt, ja. Jag tycker också.
Och i det här, när han öser på med slag ovanifrån, så fångar jag hans arm och drar ut honom på ett armlås.
Och vinner matchen.
Vinner matchen. Och den känslan. Leo och Leona, damer och herrar. Den är helt klart värd leva för, kan jag säga. Det är helt sjukt.
Det är fantastiskt, Nico, man. Vet, komma från där vi kommer ifrån. Ta sig hela vägen dit. Och lämna som en vinnare, brorsan. Det är så jävla starkt, alltså. Det är så jäkla imponerande. Och sen den dagen med den matchen, så har ju saker och ting verkligen flytit på för dig. Hur skulle du säga att ditt liv har förändrats efter den matchen?
Dels är det ett kvitto på att det jag gjort åren innan tillsammans med mina tränare, träningskamrater, att okej, okay, det funkar. Sen personligen, det är klart att jag har varit lycklig att det äntligen liksom börjar släppa. Och, visst, det var en milstolpe som passerades. Nu gör jag UFC, jag ska etablera mig och jag ska bli bäst i världen. Det är liksom slutmålet. Men
vad är receptet för att bli bäst i världen då?
Hårt arbete.
Finns inga genvägar?
Nej, det finns inga. Självklart, det är klart, om du har... Jag gillar inte ordet talang, men vi säger att du har talang eller anlag för att vara bra på någonting. Det är klart, det kanske kan hjälpa, men i slutändan, du ska göra det som behöver göras. Det finns inga genvägar.
Har man tur i UFC?
Resultatmässigt?
Ja, men generellt. Alltså, är det en sport där det finns utrymme för tur?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Jag sitter och tittar på din arm. Och på din arm har du linje 13. En tunnelbanevagn som jag åkt några gånger under livet.
Har du? Blå limousinen.
Ja, den blå limousinen. Dessutom har du också Botkyrkas slogan, långt ifrån lagom, tatuerad på armen. Och jag vet att du nu, när du har byggt upp en bra position, känner mycket för vårt område och vill ge tillbaka. Och vad tänker du kring det liksom? Varför har du engagerat dig på det sättet?
Det är en självklarhet. Alltså jag fattar att okej, det går bra för mig idrottsligt. Jag förstår att jag med det får en röst och hoppas att jag använder den till att sprida mer positivt än negativt. Det bara är så, vare sig jag vill det eller inte. Det vet du säkert själv också att ja, du får tillfälle att komma till tals på ett helt annat sätt.
Vad känner du är det du vill framföra om du får möjlighet?
Mer än något annat att vad som helst är möjligt. Vad som helst är möjligt.
Oh, jag älskar när du säger Nico.
Som vi var inne på tidigare. Det gäller bara och bara. Vi vet alla att verkligheten inte riktigt fungerar så. Men bestämma sig. Och sen göra allt i sin makt. Och komma dit. Och bra saker kommer komma ut av det. Det finns inget annat sätt.
Så det känns som du har varit duktig på en sak. Du har haft ett mål. Du har vetat vart du vill. Men du har verkligen njutit av resan.
I perioder. Jag har gråtit mycket också.
det är så.
Men det är klart det har varit tufft. Det har varit tufft när... säg innan UFC. Där mycket handlar om att bara få gå matchen. Och självklart vinna. För att sen hamna i UFC. När jag hade en period där många matcher ställdes in. Jag har varit förhållandevis hel. Inte några större skador så. Men det har också varit lite perioder. Och då frågar man sig liksom, bara, varför håller jag på med det här? Liksom, jag borde kunna göra någonting annat. Eller jag borde göra någonting annat som kanske är lite säkrare. Kan ge kanske lite bättre garantier. Men sen... I samma ögonblick som det tas ifrån mig så märker jag att okej, nej, jag vill ha det. Jag vill vara där. Jag vill vara där och ingen annanstans. Man måste verkligen vilja det. Det måste finnas...
Men du har ju också någonting tycker jag. Du har en tro på dig själv. Eller?
Ja.
Och det tycker jag är många kanske saknar lite grann. Man har lite kräv självbild och sådär. Men man kanske inte riktigt tror på sig själv för att man är präglad av den här liksom bilden som din lärare på Tullinge
projicerade. Ja, rektor till och med.
Att vi är lite färgade av kanske negativa influenser och sådär. Men det är ju inte sant va? Vad ska man säga till alla dem? Det är bara att tro på sig själv eller? För om inte man tror på sig själv, varför ska andra göra det?
Gör man det så har man kommit en bra bit på vägen kan jag säga.
Men också att våga testa känner jag. Finns, liksom, du var där den där dagen, du fick den där möjligheten att följa med på en träning. Och det är väl just att du tog den möjligheten som har banat väg för en öppning. Va? Att man vågar liksom inge sig in i nya arenor eller testa på nya saker. Och...
Ja, testa på det där brottningsliknande som man höll på med. Dels bestämd i att okej, jag vill dit. Men samtidigt också ha ett öppet sinne, en öppenhet för att se liksom vad som händer runt omkring. Öppen för att testa saker, öppen för att lyssna och att våga göra det. Och mer ofta än sällan så blir det ju kanske till och med bättre än vad man trodde.
Visa ord från en vis man.
Nej, lugn nu.
Nej, men det är sant alltså. Det är bara att lyssna och lära sig. Du har helt rätt. Och det som jag tycker också är imponerande och som jag inspireras, det är ju att man i alla fall i den världen du vistas och i många andra också måste ta itu med rädslor. Jag tycker rädslor är ganska fascinerande därför att du kan bli så paralyserad av
det. Ja, det kan verkligen, exakt som du säger, paralysera dig. Det kan hämma dig, det kan alltså få dig att inte göra någonting alls. I fighting blir det väldigt konkretiserat i att du får förhålla dig till det i samband med match. Även vissa träningspass blir liksom så när du vet att okej, men idag kommer det bli tufft, idag kommer det smälla. Då tvingas du handskas med det.
Har du något tips på hur man kan göra det eller har du någon... Hur förhåller du dig till det?
Väl där och då, liksom i skarpt läge eller i sidensätta, bara egentligen vara så tom i sinnet som möjligt. Liksom. Bara vara. Det är då de här sakerna bara man har hört, läst, upplevt själv. När saker och ting bara händer. Det är då de, man är i det läget då man är öppen för att låta saker bara hända. Innan, lite olika. Om det är negativa känslor som kanske är rädsla, så bara okay, men ställa frågan, vad är jag rädd för? Och sen när svaret kommer kanske man märker att okay, men det är väl ganska onödigt att vara rädd för det. Eller bara använda rädslan till att bli lite skarpare. Omvandla det till liksom en intensitet och till en energi som istället behövs. Istället för att bara hålla det inom sig.
Sen är jag också imponerad av en annan sida i er sport. Just återhämtningsfas. För ibland vinner man matcher, ibland förlorar man matcher.
Mm.
Och när man är så pass mentalt förberedd att gå in och vinna någonting. Och kanske inte gör det. Vad gör det med huvudet och hur tar man sig igenom sånt?
Oj. Det läget är det läget jag är i nu. Jag förlorade min senaste match. Och lika mycket som det finns glädje när man vinner, så är det nog lika mycket hemskt. Om inte mer att förlora. Det är inget snack om saken. Samtidigt, upp på hästen igen. Bli bättre. Kom redo till nästa match. Och vinn.
Sen känns det som du har haft en bra grund också med en stabil wifi.
Ja, absolut.
Och en trygg punkt som du landar i.
Absolut. Det hon gör för mig, det är liksom... Det är sjukt. Hon finns där för mig på sätt som... Jag är henne evigt tacksam för det. Den här sporten...
Och det är alla tar. Dina fans också.
Ja, absolut. Absolut. Det är mycket vänner, det är familj, det är fans. Det är många som verkligen har ett engagemang för mig. Och vill liksom mitt bästa. Och vill mig väl. Och ibland blir jag så här... Det kan vara bitvis lite svårt att förhålla sig till. Men samtidigt, jag är extremt lyckligt lottad. Och ha de personerna runt mig. Många tänker så här, ja, men kampsport och MMA, det är liksom en individuell sport. Ja. När man väl går match, så ja. Men långt innan och i alla förberedelser, i allting. Förrän just det läget när man ska gå match. Så har man många. Man har ett team om man vill använda det uttrycket. Och utan dem... Det går inte. Du klarar inte. Det här är inte en one-man show. Man behöver hjälp av andra.
Och du är också en stor förebild för många som delar din bakgrund. Liksom. Och du har ju sagt det innan, men återigen, vad kan man säga till alla som kommer från våran bakgrund och vill bli något?
Våga drömma, våga göra det. Och andra kan. Det betyder att du också kan. Oavsett vad det är. Jag vill inte säga att jag vet hur det är för alla där ute. Det vet jag inte. Det jag kan berätta, det är hur jag har haft det, hur jag förhåller mig till. Och en sanning är att hårt arbete kommer alltid löna sig. Och om det inte gör det, då vet du i alla fall för dig själv liksom att ah, men jag har gjort det i min makt som jag bara kunnat för att komma dit eller uppnå det. Och det tror jag, om det inte skulle gå vägen, det tror jag är rogivande att man kan vila in.
Nico, tack så mycket för att du kom hit och delade din historia.
Tack själv, och tack för att du fick komma.
Du, det är ett sant nöje, du är en stor inspirationskälla till många där ute. Och från en bror till en annan bror, lycka till.
Tack så jättemycket.
Allt nöje.